Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdahl och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja och vraka bland alla mina kostnadsfria guider. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter Matfrihet och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikter med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People & Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investera i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan få ha en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så, sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Okej, du sitter i bilen på väg hem från jobbet. Du känner dig trött, dimmig i huvudet och du känner dig helt låg på energi och du har ett fruktansvärt köttsug. Under hela dagen har du ätit bra, du har ätit en liksom matig sallad till lunch och du har liksom, ja men ätit nyttigt för du har ju ett mål liksom. Men när du väl kommer hem så står du i skafferiet och bara trycker i dig. Eller så kanske du bara kör förbi macken på vägen hem och köper några chokladbitar och liksom stoppar i dig i liksom väldigt snabbt i bilen. Det här är typiskt för oss känsloätare, att vi äter i smyg, att vi har sån skam kring hur vi äter så att vi gömmer det. För då är det på något sätt att, ja men då slipper man ta de sociala konsekvenserna av det. Men det är ju inte hållbart och vi försöker stävja de här beteendena genom att förbjuda oss. Antingen att vi aldrig äter socker eller bara vissa dagar eller ditan och hitan. Men det här gör ju bara att det bygger upp i oss. Att det blir som en flodvåg när vi väl äter, för då behöver vi passa på. Och det här ämnet kommer jag och Angelica prata om idag, kroppsrespekt. Och hon är också coach i intuitivt ätande. Så att vi båda jobbar ju med detta och vi pratar lite om hur vi hittade intuitivt ätande och varför det är så effektivt mot just känsloätning. Så att jag hoppas och tror att du kommer tycka att dagens diskussion är väldigt spännande. Och med det sagt så tycker jag att vi kör igång. Angelica, det är så kul att ha dig här. Hur mår du idag?
Tack, My. Kul att vara här. Jo, men tack. Jag mår bra. Jag har en ganska lugn och skön dag. Bara var lite jobb. Mycket snö ute, så jag tänkte jag skulle ta mig en liten promenad sen.
Skönt, skönt. Har du ätit något? Ja. Vi spelar ju faktiskt in detta på fettisdagen. För att du kanske säger fet tisdag. Jag vet inte hur du...
Jag säger fet tisdag. Men jag brukar ju säga saker annorlunda jämfört med andra, har jag hört.
Blir det någon semla idag?
Ja, definitivt. Jag älskar semlor.
Men alltså du, alltså jag vet, min mamma är ju också lite så här uppifrån. Och de käkar alltid het vägg. Gör du det också?
Nej.
Nej, det är så jävla äckligt, förlåt.
Alltså jag har aldrig fattat grejen med upplottnad bulle. Det låter som att du håller med mig där.
Ja, fy, nej, fruktansvärt äckligt. Ja. Oh, usch. Men jag vet att mamma försökte liksom pracka på mig det när jag var liten. Men jag vill gärna ha min bulle torr liksom.
Ja, Exakt, jag vill gärna ha en hel del mandelmassa i och lite grädde, men nej, sen det tycker jag blir saftigt nog.
Ja, jag är helt med dig.
Ja, du är
och idag,
det, ja.
Idag är det ju liksom lite speciellt och lite roligt avsnitt så, för att vi båda två jobbar ju som liksom coach inom matfrihet och intuitivt ätande, och vi ska ju idag prata mycket om liksom om just den här grejen om smygätning många har problem med. Och hur man kan tänka, hur man kan lösa det och så vidare. Men jag tror att de flesta är väldigt nyfikna på lite om hur du hittade intuitivt ätande och liksom hur du hamnade här. Så det får du jättegärna, vad ska man säga, briefa oss med eller köra in och berätta om.
Ja, absolut. Nej, men jag var ju som alla andra där runt 2017-18. Jättedjupt nere i dieträsket. Hade gått på många dieter till och från. Testat isodieten och räknat kalorier och bara begränsat. Och, ja, men alla möjliga saker. Och alltså, rent ut sagt hatade min kropp. Det var väl liksom så jag hade det då. Och 2018 så hade jag precis fött mitt andra barn. Och då är det ju så att kroppen har ändrats väldigt mycket. Och man får det här med sig att nu ska jag tillbaka till min kropp innan. Till min riktiga kropp, inom citationstecken. Och det finns någon sorts föreställning där ute i samhället att vi ska få tillbaka våran kropp som den såg ut innan graviditeterna. Men så är ju inte verkligheten för många av oss. Utan kroppen förändras och det blir bristningar och det blir hängigt. Och det är en del av det. Men då 2018 i alla fall så var jag väldigt så här, nu skulle jag banta, jag skulle ner i vikt. Och så pratade jag med min syster som bor i USA. Och då sa hon, du Angelica, har du talat om intuitivt ätande? Nej. Och då berättade hon mer då. Hon följde massa konton och poddar. Och hon och jag har alltid pratat jättemycket mat och träning. Och det har alltid varit vår gemensamma grej. Så jag blev ju så här jätteintresserad. Bara, vad är det här? Det var liksom ett helt nytt tänk. Och jag kände liksom i mig att det här måste jag ta reda på mer om. Men min absolut första reaktion var ju ändå, alltså wow, det här låter så spännande. Men jag ska bara gå ner i vikt först. Sen kan jag börja med det här. Och det är en sån klassiker att, ja men, när jag har nått min målvikt, då är jag redo för livet. Men så funkar det inte riktigt. Och det märkte jag ju snart också att tiden var knapp med två små barn. Och kroppen hade förändrats väldigt mycket. Och jag hade liksom inte energin att göra något åt det. Plus att kroppen, ja men det både du och jag pratar ju om det. Att det är kroppen som styr våran setpoint, våran vikt. Vi tror att det ligger 100% i våran makt. Att ändra kroppen och vikten och storleken och formen. Men så är det ju inte. Men det trodde jag då. Men det blev i alla fall så att jag började läsa på mer och mer och bara till slut slukade allting. Jag bara kände att det här är så spännande. Och det var ju då, 2018, var det ju ingen som pratade om intuitivt ätande i Sverige. Så jag fick ju liksom söka mig över till USA och till Australien och Storbritannien och lite annat. Läste böcker. Och det var ju därför jag också gick tillbaka till universitetet. Nej, för då kände jag att nu måste jag ta en master så att jag kan fokusera på det här ämnet och läsa på om forskning och jamen, vad stämmer och vad stämmer inte och sådär. Så att det var väl så det började helt enkelt. Och då kände jag ju mer och mer hur jag slappnade av i mitt ätande. Jag lärde mig hur jag skulle njuta av att äta igen utan en massa regler och förbud, och att kroppen var min och att det någonstans är ett val faktiskt, att både acceptera och respektera sin kropp. Det är inget lätt val. Man kan behöva ta det valet varje dag i början. Men det, liksom, det var bara jag som kunde bestämma över det. Men det är tufft. Det är svårt med kropp och mat.
Men alltså, precis som du säger det här liksom, att när man kommer från dietkulturen så är man ju fostrad i det här, så här att med mat, det är bara näring, det är bygga kroppen. Och sen ska du gå in i detta bara, men, och ge sig själv tillåtelse att faktiskt njuta av mat. Och bara, vad tycker jag om? Vad känns bra i min kropp? Alltså hur kan jag både liksom nära den och glädja den? Och jag vet att det ofta kan skrämma många i början. Bara, för då ska jag få njuta av mat? Och det känns så otänkbart. För att man tänker ofta så här, om jag ska njuta av mat, då tänker man att jag ska bara trycka i mig och må dåligt. Liksom. Men det finns ju ingen njutning i det. Utan att faktiskt förstå att mat genom hela människans historia har varit mycket mer än bara näring. Det har varit samhörighet, det har varit liksom närhet, det har varit firande. Alltså det är så mycket mer än liksom bara vitaminer och kolhydrater och proteiner som liksom dietkulturen liksom bryter ner det till.
Ja. Alltså jag är så less på det här narrativet om att kroppen är som en bil som behöver bensin.
Ja.
Alltså det är ju som att göra maskiner av oss människor. Men vi är ju inte det. Vi är ju komplexa varelser. Och vi behöver äta av en massa olika anledningar. Det är inte bara att det är energi och näring. Ja, det är en stor del, men känslorna ska också få en plats. Det är ju jätteviktigt. Men det glömmer många bort.
Ja, och liksom att verkligen släppa tag om. Inte vad vi, någon annan säger åt oss vad vi ska äta. Utan vad kroppen leder oss in på. Mm. Och liksom där du sa att så här, det här är ju min kropp. Alltså när vi håller på att banda så blir det liksom som att. Men kroppen är till för högstbjudande i princip. Alltså det. Det blir liksom så här att man inte blir så gränsigt utan man lyssnar på alla andra. Jag kommer ihåg liksom när jag bantade väldigt mycket att jag hela tiden, är det okej att äta paprika? Får man dricka sötad läsk? Alltså att hela tiden så här, nöja in sig och bara, får jag detta? Är det okej? Istället för att liksom lyssna inåt, hur reagerar min kropp på det här?
Ja, exakt. Jag hade, eller har en klient som så sent som igår skickade ett sms, alltså via Slack som är en app då, som jag använder. Är det här ett okej mellanmål? Och så får jag bolla tillbaka. Men vad tycker du? Blir du nöjd? Ska jag äta en semla imorgon? Eller blir det dumt? Vad tycker du? Så att man ser det där. Och jag förstår det. Att det är så lätt att, eller rättare sagt, det är svårt att ta sig ur de här reglerna och förbuden. Och att hips börjar lyssna på sig själv igen. Men det är ju där det är så härligt. Och jag gissar att du håller med mig. Att när man som coach får bolla tillbaka. Bara, ja men, om du tänker så här. Vad tycker du själv? Ja men just det. Jag hittar ju faktiskt svaren i mig själv. Det tycker jag är jättehäftigt. Och i takt, liksom steg för steg, så lär man sig att ja, men jag kan lita på min kropp. Mm. Att man liksom tar tillbaka makten över sina beslut på ett sätt.
Mm. Ja men verkligen. Och just det här, alltså, jag tänker också det här liksom när man höll på och banta och det hela tiden. För det var ju så mycket enklare på något sätt att känna så här, men är jag bra? Ja, om jag har gått ner i vikt. Ja, om jag har hållit min matplan. Alltså, det blir, när man har liksom en låg självkänsla, när man brister där, då är det ju så mycket enklare att känna sig värdefull och bra och trygg om man liksom uppfyller vissa prestationer, som en viktnedgång eller som att, men idag har jag ätit bra liksom. Och sen så helt plötsligt så står man där och behöver hjälp och liksom, fast nu är det ju inte någon annan eller något yttre vi ska mäta hur bra du är, utan du behöver ju liksom hitta det i dig själv.
Och det är där utmaningarna kommer.
Ja.
Vem är jag utan dieter?
Ja.
Vad tycker jag egentligen? Vad känner jag? Vad vill jag? Det kan bli jättestora frågor.
Ja.
Bara av en sån enkel sak som att man slutar gå på diet eller följa matregler.
Ja, och det är ju var rebell för att alla följer någon jävla diet. Eller så här, jag vet vad som är nyttigt, onyttigt, bla 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 typ. Och att liksom verkligen gå liksom tvärtom mot det. Och bara för att nu... nu är det jag som sitter här i förarsätet. Ofta så sprider ju det sig till liksom otroligt så här många positiva ringar på vattnet. Man kanske skaffar ett nytt jobb eller alltså vad som helst. Så att man blir liksom mer trygg i sig själv och vågar mer liksom lyssna inåt. Alltså maten är ju bara första steget på den här positiva förändringen. För mig var det så här liksom, när jag började så var jag ingenjör liksom. Jag jobbade med det och alltihopa. Men sen så kände jag att det fanns någonting annat i mig som ropade på mig. Och jag behövde följa den vägen. Jag kunde inte längre liksom bara trycka undan allting och göra allting som omvärlden förväntade sig av mig. Utan jag behövde helt plötsligt ta egna steg ut i livet. Och det ser jag på så många. Att när man väl har liksom så här börjat lita mer på sig själv. Och liksom, alltså, inte använder normer och liksom vad man förväntas göra för att mäta sitt eget värde, utan liksom börja lyssna på sig själv och sin egen väg och riktning, så smittar det ju av sig sen.
Ja, men verkligen. Det är också min erfarenhet i det jag ser. Och det även det jag har sett i min egen resa. Att jag blivit så mycket starkare i mig själv, tryggare. Och den som frihetskänsla att känna att inte ens egenvärde hänger på vad jag väljer att äta eller inte. Eller hur jag väljer att träna eller inte. Att man kan ha ett egenvärde oberoende av det. Och det är ju det är ju egentligen så det är. Alltså, vi säger ju egentligen inga revolutionerande saker. Eller att intuitivt ätande är en ny metod. Det här handlar ju egentligen bara om att skala bort alla diettankar, alla förbud, alla strikta regler. Och att gå tillbaka till hur vi förhöll oss till mat och oss själva förr. Innan alla dieter kom och sabbade för oss.
Och liksom att vi har ju med oss den här kompassen. Vi föds ju in i livet med det.
Vi gör ju det. Exakt. Man ser ju bara på småbarn, de gallskriker ju när de blir hungriga. Och så käkar de och blir mätta och nöjda. Och det brukar jag också ta som ett exempel när man pratar om det här med känsloätande och tröstätande. Att se bara på spädbarnet. Det är ju en naturlig del av livet att mat fungerar lite som tröst. För att det får ju bebisen. Antingen när den ammas eller när den flaskmatas. Men att den får närheten. Så det är ju ingenting fel eller fult med det. Att vi ibland tröstäter. Men det är ju när det blir liksom en slentriangrej. Och att man trycker undan känslor som det blir ett problem. För då mår man ju inte bra av det. Och då saknar man ju liksom flera verktyg. Men det är ändå viktigt att komma ihåg, tycker jag. Att känsloätande är inte per definition alltid fel. Vilket vi också matas med.
Ja, och jag tänker också så här att många som har som problem då att man känsloäter. Man brukar ju lösa det på massa olika sätt. Eller försöka lösa det. Några av sätten man försöker lösa det på, det är ju liksom det här klassiska att jag förbjuder mig själv. Om jag förbjuder mig själv att äta godis och chips och allt det som jag brukar överäta på och känsloäta på, då kommer jag inte äta det. Och man kanske säger så här, jag köper inte hem det och så vidare. Och då kan det ju kännas som så här att men jag har inte det här hemma och då äter jag ju det inte. Fast man har ju inte löst situationen då. För att förr eller sen, nej, du kanske inte hetsäter på nu ikväll. Men du bor med en familj kanske. Någon kommer ju köpa hem det här någon gång. Och någon gång kommer ju du liksom hamna i en situation där det finns. Och har man inte verktygen då, då kommer man ju hetsäta. Så är det ju. Och det finns ju andra liksom sätt där liksom att man har regler, man har förbud, man kanske har mängdbegränsning, att man får bara äta vissa dagar. Vilka mer liksom så här sätt har du sett liksom att människor försöker lösa det här på själva?
Ja, men jag skulle nog säga att det är de främsta. Att man bestämmer vissa dagar, men att man ändå får dåligt samvete. Men man har ändå sagt någonstans att ja, men okej, på helgen är det okej. Men också att ja, men om jag inte köper hem då har jag liksom kommit förbi problemet.
Ja.
Men det har man ju inte. Man har ju bara berättat för sig själv då att jag kan inte lita på mig själv runt mat. Så det är därför jag inte kan heller kan köpa hem det. Så att man underminerar sig själv egentligen.
Mm.
Men det jag då brukar säga är att vi behöver göra tvärtom. Vi behöver börja plocka in det här mer och mer. Men inte allt på en gång för att det inte ska kännas övermäktigt. Och för att man inte ska känna att man blir rädd för situationen. Att hips hips så finns allting hemma samtidigt. Utan att man tar det steg för steg helt enkelt.
Alltså rent logiskt är det så här. Eller rent logiskt, men det finns ju en version av intuitivt ätande som heter fuck it dieter. Ja. Och den är ju lite mer brutal än vad du och jag sysslar med kanske. För alltså, snabbaste vägen att få en helt normal relation till mat är ju egentligen fuck it dieten. Problemet är att man själv är sin egen största fiende, så man kommer ju sluta efter en vecka. För man blir så jävla rädd. Och för dig som inte vet vad fuck-it-dieten är. Det är, alltså du köper hem allt hela tiden. Och äter precis vad du vill när du väl vill i helt obegränsad mängd. Då finns det nämligen ett system i kroppen som reglerar din mat och din vikt. Så att liksom över tid så du kommer inte vilja ha det här. På det sättet som du liksom hetsäter i början. Utan du kommer få liksom en normaliserad, väldigt så lugn relation till maten. Men problemet är liksom så att det följs ut av liksom veckor av hetsätande. Och det skrämmer ju skiten ur diethjärnan som vill liksom, jag vill ha kontroll igen liksom. Och därför funkar ju inte den approachen på de allra flesta. Utan man behöver, precis som du säger, så här, ta det på det, liksom, det intuitiva ätandet. Att man liksom så här, ja, men jag brukar liksom jobba med mina klienter så att jag först ser till att de äter tillräckligt ofta. Och sedan tillräckligt mycket. Och det här under liksom lång tid. De lär känna sin hunger och mättnad innan man går på de här förbjudna livsmedlen. För att, jag menar, står man där och bara, nej men jag äter skitsällan och jag äter alldeles för lite. Men nu jävlar ska jag prova choklad. Det är ju för fan... Alltså det går ju inte, då drunknar man ju i den här chokladen.
Ja, men exakt. Och det är ju inte särskilt hjälpsamt, för att det är ju inte som att du hittar tillbaka till din hunger och mättnad genom att göra på det viset. Så att, nej, jag gör mer som du gör. Att, okej, först måste vi få en struktur på det hela. Äta regelbundet, för att har vi ett konstant intag av energi så blir det också mycket lättare att känna den där... den lagoma hungern. Det är inte det här, jag måste äta en gnu nu annars dör jag. Och sen är det också det här med känslor som är viktigt att plocka in. Att vet jag varför jag äter? Har jag verktyg för att ta hand om mig själv på en massa olika sätt, bland annat känslomässigt? För har jag inte det och sen köper jag hem 14 kilo godis, då kommer det också fallera. Och så kommer jag att få en bekräftelse på att jag inte kan lita på min kropp och mitt ätande. Men det stämmer ju inte. Men förutsättningarna är inte liksom de bästa när man gör så.
Precis. Så att man får liksom så här, vänta in sig själv. Ge sig själv tid. Och det är det här som är liksom det svåra med intuitivt ätande. För att det är ju så här, en diet är ju enklast i början. Du går ner mest i början och du är också som mest motiverad i början, så det blir liksom enklast för dig att hålla. Och du får liksom alltså belöning väldigt snabbt. Medan intuitivt ätande är precis tvärtom, det är pissesvårt i början. Det är så jävla svårt och du måste verkligen gå igenom elden, alltså dina egna tankar, och så blir det enklare över tid. Och liksom dina fördelar kommer ganska långt senare på ett sätt.
Yeah.
Det är det som är det jobbiga. Och det är det som också, så man kan verkligen hylla alla sina klienter som varit så jävla modiga och tagit det här första steget.
Ja men verkligen.
Det är ju inte så att någon ångrar sig när man har gjort det.
Nej men alltså de är ju själa glada. Och det är en sån lättnad och den sån, många säger det, men som frihetskänsla. Och det var ju precis så jag också kände. Och känner fortfarande faktiskt. Att wow, jag behöver inte följa någonting. Utan jag får äta som jag vill. Men det är precis som du säger. Och det brukar jag förbereda mina klienter. Att det här är ungefär tvärt emot processen som du är van vid när du går på en diet. Det är liksom, det börjar med en uppförsbacke och sen kommer autobahn lite mer. Men verkligen, det är strångt gjort att trots rädsla ändå gå igenom den här processen.
Om man nu har det här problemet att man liksom smygäter mycket. Jag tänker att vi kan liksom titta lite på det. Hur man kan göra för att hjälpa sig själv där. Och jag tänker att egentligen så här, första steget är ju det här att alltså, få bort själva smygandet. Eller vad tycker du?
Ja, precis. För där måste vi gå tillbaka och se, okej. Okay, varför smygäter jag? Och vad säger det till mig själv? Jo, det säger ju att det är fult att äta. Det säger att det är fel. Och att jag kanske därför är fel. Utan karaktär, utan disciplin. Och så är alla de här negativa tankespiralerna igång. Medans smygätande handlar ju väldigt mycket om skam.
Mm.
Att man känner att det är någonting skamligt att äta.
Mm.
Och att man kanske är lite otrygg i sitt ätande. Och det är ju här vi behöver jobba oss djupare. Okej, vad beror det på? Vet du vart det kommer ifrån? Och så får man liksom nysta lite här. För det är ju inte som att det är så enkelt att bara säga, okej, från och med nu så ska du sluta smygäta.
Nej.
Så går det ju inte riktigt till. Utan kropp och huvud sitter ihop. Och det finns också en anledning till varför vi smygäter.
Precis.
Vad är dina erfarenheter där?
Nej, men alltså det handlar ju ofta om ganska så här rotade grejer. Alltså, ett exempel från min egna resa, det var, alltså, jag blev ju bantad från jag var väldigt liten, bara 4 år gammal. Och på den tiden så min mamma höll på väldigt mycket så här att, men du får inte äta choklad med, för det är så mycket kalorier i, utan ät skumgodis, då får du mycket godis för liksom lite kalorier och så. Vilket gjorde att jag hade liksom en sån emotionell grej med chokladen. Och någonting som jag liksom så här, jag kände i början så att jag kan inte riktigt sluta äta stora mängder choklad. Och så bytte jag märke och åt liksom typ någon så här Lint eller så här. Och då kände jag, nej men jag blev nöjd på bara ett par rutor. Men så fort jag åt Marbo mjölkchoklad, då började jag smyga med det. Och bara, du vet så här liksom. Och bara, vad fan är grejen? Bara, vad är något ämne där i som tänker? Du vet, så tänkte jag. Men sen liksom, när jag gick tillbaka, bara, men det var ju liksom så här. För mig var ju det här Marbo mjölkchoklad, det var ju liksom en representation över allt. Jag var misslyckad, att jag var tjock, att jag var mobbad, att jag var utstött, att jag var dålig. Och liksom mitt totala misslyckande som människa. Så det var ju inte bara en choklad, utan det var ju liksom verkligen en representation över så mycket jag kände. Och det blir ju svårt för mig att äga den chokladen då, att äta den öppet bland folk, att liksom känna att ja, men jag får äta den här chokladen. Utan det var många liksom så här emotionella knutar som jag behövde titta på och förstå att när jag äter den här chokladen så är det inte bara liksom att jag stoppar ett livsmedel i min mun, utan det är så mycket känslor kring det här. Och det behövde jag arbeta igenom, och det är många som behöver arbeta igenom det här. Och problemet, ett ytterligare problem kan ju också komma med att även om liksom så här, mina föräldrar, de var ju väldigt så här. Och det tror jag att många barn som har varit tjocka och varit med om det här. Men även många som kanske var uppväxta som jag på så här 90-talet. Att det var väldigt vanligt att föräldrarna bantade. Och att man gjorde det öppet och i grupp med sina vänner och så. Och nu för tiden så bor jag i en familj där liksom min man, han bryr sig inte vad jag äter eller vad jag väger. Liksom det bekommer inte honom alls. Men då blir det ju ändå det här liksom. Sen så det är enkelt för mig idag att liksom äta öppet bland folk. Det är ingen som bryr sig. Men så är det inte för alla. Utan vissa människor lever fortfarande i en toxisk miljö. Att ens partner kanske är på en att man ska gå ner i vikt. Eller ens familj och släktingar. Och det är ju liksom ytterligare liksom en, vad ska man säga, en dimension på liksom svårighetsgrej. Att våga komma ut ur garderoben med chokladen liksom.
Ja, men exakt. Och det är ju tyvärr så att det är jättevanligt Att man känner sig ja, men, nästan lite mobbad av sina egna familjemedlemmar. Och där behöver man ju hitta ett sätt då, själv eller tillsammans med sin coach, att närma sig det. Prata, alltså kommunicera. När en familjemedlem, när, man, liksom, när du säger så här, så påverkar det mig så här. Det är inga lätta bitar att ta i. Men ofta så är det väldigt viktigt för att man ska kunna släppa den här skammen. Och kunna gå vidare. Och ta ner chokladen från en pedestal. För det är ju lite det handlar om också. Att det blir så spännande att äta det här som man smyger med. Men när du sen börjar träna dig i att äta det öppet, så märker du att ja, det var bara choklad.
Ja, precis.
Men det är precis som du säger, att det är just vad chokladen representerar. Vilka känslor, vilka minnen, vilka reaktioner kommer alltid i samband med när du äter choklad i det här fallet.
Och man ska ju bära med sig att man själv är ju inte dålig, utan det finns jättemycket vetenskap som visar att har man ett förbud så äter man mer, alltså innan förbudet träder i kraft och efter. Så att det gör ju liksom själva förbudet lönlöst, för man äter lika mycket fast med mer skam.
Mm, exakt. Ja, ja. Och det tycker jag är jättespännande, för det visar också att vi har en psykologisk del i det här. Mat är inte bara mat. Det är inte bara bensin för bilen. Utan det är så mycket mer. Så att det är verkligen viktigt att plocka fram en sån grej. Vi tror att, eller det är liksom en fördom jag stöter på, att men intuitivt ätande, det kommer bara, då kommer jag släppa alla regler och så kommer jag äta tills jag typ, ja vadå? Ser ut som mamman i Gilbert Grape. Den hör jag ganska ofta.
Mm.
Jag kommer bara äta och äta och gå upp i vikt och gå upp i vikt.
Mm.
Men sen så har vi den här forskningen som visar att ja, men, när vi går på dieter, det är då vi inte har kontakt med hunger- och mättnadssignaler. Mm. Och då blir det också svårare att sluta äta när vi är bekvämt mätta.
Precis.
Så det är ju egentligen, det är en myt som inte alls stämmer.
Nej.
Det är bara en rädsla.
Mm. Precis. Nej, och det får man ju ta med också, att kroppen har ju liksom ett självreglerande system. Den vet vad du ska väga. Och den vet liksom hur mycket du behöver äta och vad du tycker om och liksom mår bäst på. Och det här gäller ju bara liksom lära sig de signalerna. Så man kan ju vara trygg i det. Även fast dietkulturen försöker liksom sälja på oss något annorlunda. Och det är också så här viktigt att även om man inte tror på oss, så behöver man ju titta tillbaka då. Så det finns ju en anledning varför man är här. Och det är ju för att liksom, jag menar, de flesta av mina klienter var ju mycket smalare när de började banta.
Mm.
Liksom, det har ju bara triggat upp deras liksom set point. Och att liksom så här, och det finns ju sorg i det också. Att man bara, fan, varför började jag ens? Jo, men det är så det är liksom. Alltså man var kanske smal och ville bli ännu smalare, och så blev det precis tvärtom. Men det är liksom tyvärr få som pratar om detta idag.
Ja, men det är ju det. Och det är också nästan något som jag hör från alla klienter. Om jag bara inte hade börjat med den där första dieten.
Mm.
Vars hade jag befunnit mig idag då?
Mm.
Och den sorgen behöver också bearbetas. Mm. För att kunna komma vidare. Mm. För att Vi kan bara göra det vi kan med den informationen vi hade just då.
Mm.
Så att vi visste inte mer än dieter på 90-talet.
Nej.
Tyvärr. Men nu vet vi någonting annat, och då finns det ju möjlighet att gå vidare.
Verkligen, verkligen. Men du Angelica, jag är så himla glad att du kom hit idag så vi fick snacka igenom det här. Och vill du skicka med liksom ett sista tips till våra lyssnare?
Just när det gäller smygätning?
Ja.
Ja. Ja, då skulle jag säga att det första jag skulle vilja att du gör nu, det är att när det händer, så sätt dig ner och bara fundera. Lyssna, blunda, lyssna. Okej, var det någon särskild tanke som triggade igång det här? Var det någon känsla som triggade igång det här? Det brukar vara ett jättebra första steg för att komma närmare grundorsaken till själva smygätandet. Och kan också ge en fingervisning hur du ska ta dig vidare.
Mm. Det låter jätteklokt. Tack snälla Angelica. Och alla ni som hör detta, det är bara att gå in på Kroppsrespekt och följa henne där helt enkelt på Instagram. Så hittar ni alla hennes tips och tricks där. Och ja, det har varit ett nöje att ha med dig hit idag. Du är hjärtligt välkommen tillbaka.
Tack.
Puss och kram.
Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej.
Tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt av Matfrihet. Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration för din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp. Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfrihetsinnehåll och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg, besök min hemsida matfri.se. För att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt, prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app. Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration, följ mig på sociala medier under namnet myvesterdal.se. För de senaste uppdateringarna om podden, följ podden på Instagram under kontot podden Matfrihet. Och du, tack igen för att du lyssnar. Tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig. Och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.